En gång här. Avsnitt 20. Och tänk om vi har... Jag har inte vågat titta. Tror du vi har 1000 följare idag?
Låt mig gärna undersöka. Nu ska vi gå in här. Nu ska vi se om vi har det. Har vi det? Ja, har vi det? Vi har det. Har vi det? Nej! Nästan.
Nej.
Vi är snubblande nära. Vad gör man när man har fått 1000?
Ja, men då får vi göra ett inlägg och säga hej alla nya följare, vad roligt att det är så många.
Ja, nu längtar jag till det inlägget.
Ja.
Oh, nu känner jag att vilken prestationsångest ni var, tusende personer. Men vad himla kul, nu är vi ju alltså, säger vi ju hej och varmt välkomna till Nybörjarträdgårdspodden Odla med Ola och Linnea. Och det är ju jag som är Ola och det är du som är
Linnea.
Precis, om det är någon som tycker vi låter exakt likadant. Tror du det, Linnea?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror att vi låter ganska olika.
Men vi har ju bott länge i Malmö, bägge två, så att vi kanske har samma diftonger. Förmodligen är det. Framförallt så är vi ju väldigt olika rent kunskapsmässigt när det gäller skånsk och svensk trädgård. Vad tycker du är det absolut roligaste med att busa runder i trädgården, Linnea?
Busa runder? Det här är ett blodigt allvar, ja, Ola. Här busas det inte. Ja, men igen, alltså jag sitter ju och tänker på ganska mycket nu. Tänk att bara få sätta tårna i en varm, välklippt gräsmatta och ta en liten drink och bara njuta av solen. Tänk och titta på alla blommor. Det tänker jag på nu. Men annars, det roligaste att göra i trädgården, det är väl allt. Alltså jag tycker det är jättekul att klippa gräset. Jag älskar att odla, jag älskar att rensa ogräs. Men... nej, jag skulle inte kunna välja. Det som att välja världens vilket så djur som är gulligast. Det går inte.
Men sa du att du älskade att rensa ogräs?
Ja, det är faktiskt speciellt tillsammans med någon. För att det är samma som att sitta vid en brasa utomhus. Så börjar man prata om saker som man inte pratar om vanligtvis.
Ah.
Så det kan jag verkligen säga. Bjud hem vänner på en fin middag, men innan middagen rensa lite ogräs.
Och kanske till och med hitta något ogräs som du kan införliva i salladen.
Exakt.
Eller finns det någon otippad ogrässort som man kan ha i sallad?
Ja, otippad vet jag inte. Jag vet inte hur pålästa våra lyssnare är, men maskrosblad går ju jättebra, smakar nästan som rucola. Mm. Du har ju myskmadra, det är ju inte ett ogräs, det är ju en marktäckare, en jättefin marktäckare. Men den är ju jättefin att ha på desserter och sådär. Och kirskål funkar ju jättebra. Den är ju godare att förvälla, tycker jag, än att äta den rå. Men det finns massor.
När jag bodde i Malmö så brukade en kock komma in i vår trädgård på väg till jobbet och klippa upp kirskål och sen ta med sig. Det var ju smidigt på alla sätt och vis.
Ja, lite så en krydda av avgaser.
Exakt, det är som en extra krydda. Man kan nu när bensinpriset är så sinnessjukt dyrt så kanske man kan på något sätt få ur avgaserna och göra det till bensin igen i någon kemisk process.
Du kommer bli rik, Ola.
Så sjukt smart sätt. Men vi ska ju då prata, vi ska ha lite grönsaksspecial och prata på temat de mest odlingsvärda grönsakerna. Och så ska vi också prata fröbeställning. Men jag tänkte nu när du sa det här, du målade upp den här bilden där du doppade ner dina tår i den perfekta gräsmattan. Och det får mig att jag måste bara ställa en fråga just på temat gräsmattor ifrån Sofia i Höganäs downtown. Hon skriver: periodvis slaktar fåglar och då framförallt kajor delar av vår gräsmatta. Jag misstänker att det är någon god insekt där under som de är ute efter. Vad tror ni och vad kan vi göra för att hålla dem på den danska sidan av Öresund istället för i vår trädgård? Har du några svar på detta, Linnea?
Alltså, förmodligen så ska du faktiskt se fåglarna som hjälpredor här. För det kan vara så att du har någon form av pingborrelarv i gräsmattan. Och den äter ju upp rötterna på gräsmattan så att man får döda fläckar. Och sånt kan ju fåglar lukta sig till på mils avstånd. Nu, det är inte fakta, men det är bara så man säger. Men... Mm. Så då sticker de till gräsmattan där de här larverna finns och så rycker de upp dem. Så att de hjälper ju en på ett sätt. Så är det så mycket sånt nu så skulle jag tro att det är på det viset. Så att man snarare ska se det som hjälp än skälp.
Det är som en slags naturlig dressning av gräsmattan alltså.
Ja, pipluftning.
Pipluftning, rätt. Pipluftning.
Ja, nej men alltså de, oftast är det ju då som Sofia sa där att det är ju förmodligen en insekt de vill åt. Och har hon tur så är det den här fruktansvärda pingborrelarven då som äter upp gräsmatterötter. Men ja, annars, alltså det är ju, fåglar är extremt svårt att kontrollera. Vi har ju i Slottsträdgården i Malmö har vi ju kafégästerna får ju slåss om sin mat med alla kajorna där. De är jättesmarta, hittar du lösningar så kommer de lära sig ett annat sätt. Så att tyvärr kommer de nog stanna i Skåne.
Ja, jag vet att på golfbanan där jag innan jag fick småbarn spenderade en del tid. Där var ju kajorna, där körde de till golfbaggarna och så drog de ner dragkedjan och tog ut den lilla golfmassäcken ur baggen. Och käka upp den.
Nej.
Jo.
Det är wow.
Jag vet inte om det var kajor eller råkor. Men någon av de två fåglarna gjorde i alla fall det. Det är ju sensationellt får man ändå säga.
Ja. Alltså man måste ju applådera för hur smarta de är. Och hur snabbt de utvecklas och löser problem. Vi har ju mycket. Vi har ju ett valnötsträd i Slottsträdgården. Som vi aldrig får plocka valnötter från. För fåglarna tar de kråkorna framförallt. Och så flyger de runt och så tappar de, så kommer det liksom valnötter flygandes från luften och då är det det sättet de krossar dem på då, så att de ska komma åt innan mätet. Så man får ducka.
Jag är ändå glad att de äter valnötter, för jag minns när jag sände morgonpasset Sommar i P3 2010, då kom det ju en breaking news från andra sidan Östersjön. Där berättade de ju att kråkorna hade blivit lite sådär, alltså inte förståndshandikappade, men fått att det var stort hjärnfel, för de har ätit så mycket skräpmått, utvecklings, alltså liksom blivit, ja men fått liksom nedsatt intelligens på grund av skräpmått, så därför glädjer de mig att de ändå äter era valnötter. Det känns ändå som bättre mat i jämförelse med, alltså ren skit då, tycker jag. Så, om du ska se något positivt med detta. Men som sagt, vi trodde ju alltså att enligt kinesiska almanackan skulle bli tigerns år, men enligt Linnea Dixon så blir det alltså pingborrens år i år.
Förhoppningsvis inte.
Nej, förhoppningsvis inte, men det kan bli helt enkelt.
Ja, men jag kan också slänga in det att har man problem med pingborrelarver, man upptäcker det genom att gräsmattan får massa kala fläckar. Då finns det nematoder man kan vattna ut. Och det kan man beställa på företag som säljer biologiskt bekämpningsmedel. Så det är små organismer som man vattnar ut i gräsmattan som då infekterar pingborrelarverna och har ihjäl dem.
Okej.
Så det finns hopp, men det är hemskt om man skulle få in det i gräsmattan.
Vi ber en stilla bön för Sofias gräsmatta och hoppas att pingborrarna försvinner ögonen booms. Ur hennes domäner. Vi ska ju idag prata grönsaksspecial och de mest odlingsvärda grönsakerna. Var får man mest njutning i förhållande till antalet gråa hår som själva odlingen kan orsaka? Linnea, vad säger du?
Alltså jag brukar tänka så att vad är dyrt att köpa? Och så odlar jag det istället. Om man tänker paprika ska man ju helst inte köpa oekologisk, för de är så besprutade och så har de så tunt skal, så liksom kemikalierna går ju in i paprikan, så därför ska man köpa ekologisk paprika, och ekologisk paprika är jättedyrt. Eller det var förr i tiden. Jag har inte köpt en paprika på 100 år. Men...
På 20 år, exakt.
Men så det tycker jag är en sån... Det finns mycket saker som är godare än en hemmaodlad paprika. Men det är ändå en av de bästa sakerna att äta, skulle jag säga. En hemmaodlad paprika. Så, och det finns ju massa olika sorter. Det finns vita och det finns avlånga och röda och gröna och söta och lite peppriga. Så att det är bara att välja det man själv tycker är intressant. Jag brukar köra en lite avlång variant som heter Bulldog. Inte bulldog, men Bulldog. Och den får långa röda frukter och är väldigt söt och god. Och det är ju kul om man vill fylla paprikorna med något gott. Eller bara äta dem på ostmackan.
Smarrigt.
Ja.
Jag måste bara säga att jag googlade innan vi spelade in avsnittet, så googlade jag vad är svårast att odla i trädgården. Och då kom chili och just paprika upp. Och då undrar man ju, hur ska man lyckas med paprika så att man inte kommer i lag, det här var omöjligt. Har några tips?
Alltså det är ju samma som med chilin som vi pratade om i förra avsnittet, att man ska ju vara ute i god tid, så att det är ju februari som gäller, kanske till och med januari, men februari absolut. Och följa instruktionerna på påsen, alltså att man har sin såjord, trycker till ytan, lägger ut fröna och täcker bara väldigt, väldigt tunt med såjord eller vermikulit som vi också har pratat om tidigare. Och sen att man vattnar, ser till att hålla det fuktigt. De ska ha värme, gärna underifrån med en sån här värmematta. Och de ska ha växtbelysning. Och sen är det bara, och jag brukar också lägga över en liten uppklippt fryspåse, så jag har lite plast över mina krukor så att fukten hålls inne. Men jag satte paprika förra måndagen och nu har några börjat titta upp.
Redan nu?
Ja.
Det är something magic going on i centrala Skåne.
Ja, så att behandla dem precis som chili så ska det gå jättebra. Sen tycker jag att deras frukter tar ju lite längre tid att mogna eftersom de oftast är lite större än vad chili är. Tänk på att de vill ha det varmt och gött. Det är inte någon frilandsodling, skulle inte jag rekommendera, utan i ett växthus eller om du bygger en liten odlingstunnel eller någonting sånt. Men de vill ha det skyddat.
Och det går inte att ha dem inomhus året runt på något vis, utan de ska ut i det fria till slut.
Alltså både chili och paprika funkar faktiskt att ha inomhus. Till skillnad från tomater till exempel, som bara blir massa problem om man odlar tomater endast inomhus. Men ja, det är ju lite det där att vi har ju väldigt torr, varm luft i våra lägenheter och hus. Så att man försöker kanske hålla ner... Ja, man kanske inte sätter dem ovanför ett element eller sådär, och att man alltid har stödbelysning.
Då har vi det. Ja. Jag tänkte att då fick vi lite där. Nu känner jag att vi kan stryka paprikan från svårodlat och så går det mer in i facket lagom svårt. Har vi några fler odlingsvärda grönsaker som vi vill slå ett slag för så här i början av mars månad?
Ja, alltså jag tänkte för dem som kanske gillar perenna grönsaker som man inte behöver göra om varje år, så är ju sparris en sån riktig härlig liten växt. Man måste ju ha tålamod. Man kan så sparris från frö, men då kanske man hinner dö innan de ens har kommit upp. Jag brukar rekommendera att man köper rötter, sparrisrötter, för de är oftast 2 år när man köper dem. Då köper man dem lösa, de är liksom, ser ut som jättestora spindlar. Och de är inte planterade i jord eller någonting sånt, och sen så planterar man dem och sen får man vänta 2 år till och sen kan man skörda. Men när man väl har skördeklara sparris så är det inte mycket som smakar så gott.
Det är sjukt gott. Men ska man sätta dem i pallkragar eller var placerar man dem?
Du kan ha dem i pallkragar, du kan ha dem på friland, alltså nere i jorden. Men vad som är viktigt är att hålla ogräset borta från dem och att gödsla dem. Men annars sköter de ju sig själva rätt så bra.
Vad ska man gödsla med?
Tång. Älskar dem. Älskar tång. Så för dig hade ju det varit perfekt ju. Med lite sparris.
Vi har, jag har hittat 4 stycken sparrisar på olika ställen i trädgården. Ingen jättemängd. Men det är så himla sjukt att det fanns några stycken som stod lite, det var ju bara 4, men på olika ställen.
Men jag tror att fåglarna käkar fröna. Så kan de sprida sig på det viset. Vi har ju i slottsträdgården har vi en sparris som växer mitt i en prydnadsbuske. Men det är så snyggt så vi låter den vara kvar.
Så det är, har man bara rak rygg och liksom utfälld bröstkorg så tror folk att det var med meningen.
Ja. Yes, då... Nej, men alltså seriöst så skulle du ju odla sparris för att det kanske vi skulle kunna göra något avsnitt om.
Verkligen.
För det är ju lite saker man behöver tänka på när man vill odla sparris. Så du och Malin får fundera på en bra plats och så gör vi ett avsnitt av det.
Det ser jag. Vi har ju fått det 100% ja. Alltså vi har ju fått en, alltså de här senaste veckorna har ju varit, alltså nu är jag ju ingen meteorolog, men det känns som att i södra Sverige har det försökt ta något slags världsrekord i ösregn och storm. Mm. Det har ju varit alltså galet mycket ösregn och det här har också då gjort att vår studsmatta flög iväg. Så vi har ju en ny yta som kanske är som jord för en liten sparrisodling. Men det, apropå det här med ösregnet och så, alltså det är ju regnet så mycket som man undrar ju om man på allvar måste börja fundera på andra typer av växter.
Mm. Det här är också någonting jag har funderat på i ganska många år nu. Jag tror ju att vi kommer behöva gå mot en mer... vi kommer nog både få det torrare i perioder och så kommer vi få det blötare i perioder. Det finns ju ett sätt att odla eller ha blomsterrabatter på. Mm. Som är att man odlar i grus och sand.
Okej.
Och om man vill titta på ett sånt exempel så kan man komma till slottsträdgården. Där har vi en tematrädgård som heter Torrt och frodigt. Där allting är planterat i grus. Och det gör att 2017 hade vi ett bedrövligt år i trädgården. Det regnade. Först var det en iskall vår och sen så var det regn hela sommaren. Den här trädgården stod och var så vacker gentemot allt det andra.
Hur kom det sig då?
Och det kommer sig för att grus är ju väldränerande. Så att vattnet rinner undan och då står liksom inte växterna och ruttnar i allt det blöta. Men året efter, 2018, då hade vi ju alltså, århundradets varmaste sommar med 38 grader och inte en droppe regn på 5 månader. Då var också den här trädgården vackrast för att, därför att den här grusen, om man har tillräckligt djupt med grus i sin rabatt, 40 centimeter minst, då hålls det en liten fukta längst ner där. Så att rötterna letar sig ner och hålls ändå fuktiga. Så att även fast det är väldränerande så kan det också hålla fukt. Så att ja, jag tror ju att det är framtidens sätt att odla. Och det är ju någonting som Peter Korn, en jätteduktig växtperson här i Sverige, han har ju kommit på det här konceptet kan man ju säga och reser runt hela jorden och gör såna här stora vackra rabatter. Så att vi har ju kaktusar som lever året runt i slottsträdgården som vi aldrig behöver täcka eller någonting sånt. Därför att oftast är det ju så i Sverige att vi har det som blötast när det är som kallast. Och det är ju därför många växter inte orkar leva i Sverige, därför att deras rötter fryser av allt vatten och kyla och då sprängs ju växtcellen och allting blir ju bara ruttet och en enda sörja. Så att kan man få undan vattnet på vintern så kan många växter som kanske inte riktigt är härdiga i Sverige ändå överleva. Så att jag tror ju att det är framtiden. Och sen handlar det ju också mycket om att identifiera i sin trädgård var står det vatten på vintern. Då kanske man får tänka, man kanske kan gräva en liten damm där eller ha en liten swamp liksom plantera växter som vill ha det blött om fötterna, eller att man tittar på hur man kan ta vara på allt det här vattnet istället för att bara leda ner det i det kommunala systemet. För att vi kommer ju behöva, alltså förmodligen kommer ju somrarna bli långa och torra, och då behöver vi ju allt det vattnet som har kommit under vintern, och hur tar vi vara på det och så. Men det känns som att det är någonting vi behöver dyka ner i.
Verkligen.
I ett separat avsnitt.
Ja, precis. Men alltså om man ska försöka bara samla någon, alltså det här ösregnsvattnet i någon liten bassängformad grej så. Hur stor måste den vara för att det ska bli någon mening med det?
Alltså det är ju lite olika. Det beror ju på vad du vill använda det till. Om du ska använda det till att kunna fylla vattenkanner så att du kan vattna dina grönsaksfält och så, då kanske du behöver ha den mer i kubiktankar som du kopplar till alla dina stuprör, eller så gräver du ut en liten damm då, eller en liten pöl, och den kan ju ha olika nivåer, så du kan ju ha en djupare del i mitten på dammen, och sen så har du en nivå som inte är så djup, och sen en nivå som är ännu grundare, och då kan olika typer av växter växa i de här olika nivåerna, och när det är mycket vatten så kan du fylla på, så går det att fylla på hela ytan, men när det är lite vatten då kanske det bara är den mittenpartiet som är det djupa som har vatten. Så att ja, alltså det är svårt att säga hur många, det beror ju på hur stort problemet du har med stående vatten, det beror på hur stora tak du har med stuprännor på, hur mycket vatten de leder i kubik i timmen liksom.
Men det är superspännande i alla fall.
Absolut.
Det måste man ju säga. Naturpoolens tid är här, kan
man säga. Ja, verkligen. Men det är absolut som du säger, vi måste börja tänka om kring hur vi odlar och planterar. För det kommer nog bara bli värre. Jag låg i natt och vaknade av att det bråste som tusan, och jag är så orolig. Vi har ett träd som står lite dumt. Som jag är sådär... Men det sorgliga är att det är en alm, och alla almar har ju dött, men det här mår ju bra, men det står väldigt dumt till. Skulle kunna förstöra väldigt mycket.
Inte gött alltså. Vi får hålla tummarna för att din alm är frisk och stark och klarar sig i 50 år till. Ja. Men du, spännande stickspår där. Ska vi tillbaka in i de odlingsvärda grönsakerna?
Ja.
Har vi något mer vi vill nämna?
Ja, jag vill ju definitivt säga att tomater är ju verkligen bra att odla, för att de flesta tomater du köper i affären idag har ju typ 50% mindre näring i sig. För de har fokuserat på att liksom förädla och odla fram sorter som ger mycket skörd, men inte särskilt mycket smak eller näring. Så att vill du ha nyttiga tomater så ska du odla dem själv. Och då skulle jag kunna rekommendera... Det finns ju, jag testade förra året en som heter Amish Paste, som är en pastatomat. Det är alltså en tomat som lämpar sig bra för att göra pastasås och så. Så att man kan förvälla den, ta av skalet och sen frysa in den hel. Så kan man göra tomatsås under hela året sen. Under hela vinteråret. Amish Paste heter den. Min absoluta favorit heter Sun Gold. Det är en liten gul körsbärstomat som huvudet exploderar när man får den i munnen. Alltså. Det finns ingen som smakar så gott. Men det finns ju så många olika typer av tomater. Så att odla dina egna tomater, det kommer du aldrig ångra. Och sen om man tänker lite mer så här självhushållning och så, då skulle jag säga potatis är definitivt någonting man ska odla om man har plats, därför att det är svårt att få tag på ekologisk potatis. Den är extremt dyr nu, du kanske har sett att den har gått upp i pris som bara tusan i år.
Just.
Och det krävs ju inte så mycket. Potatis är ju en väldigt bra gröda att odla om du ska börja med trädgård. För om du inte har någonting och du bara har en gräsmatta och nu ska du sätta igång och odla här, tänkte du, då är potatis väldigt bra, för att du kan odla potatis. Du behöver egentligen inte gräva ner potatisen i marken. Utan du kan liksom odla ovanpå. Så att det vi har gjort några år, det är att man lägger lite tidningspapper över gräsmattan. Och sen så lägger man potatisen. Och sen så lägger man på ja, men kanske 30-40 cm med halm.
Mm.
Och sen så växer potatisen där. Och sen får man ju fylla på med halm eftersom den förmultnar och potatisen blir större. För att potatis får ju absolut inte få ljus på knölarna, för att då blir de gröna och giftiga. Mm. Så, och det kan
alltså
man ju göra...
Fattar jag rätt. Alltså ingen jord, utan bara
ingen
halm.
Jord. Ja.
Det var väldigt...
Ja, för att vad som händer då är att du får potatisar, men du har också skuggat ut en del av gräsmattan, så att den har ju... Du har ju dödat av ogräs och gräsmatta. Så att då helt plötsligt får du en plätt där du har fått dina potatisar. Så sen kan du liksom bara vända ner halmen i liksom gräver du över den ytan, så har du inga ogräs och ingen gräsmatta och så. Så att ska man börja med en köksträdgård, så kan det vara bra att göra så, om man inte vill hålla på och gräva bort massa grässvål.
Ja, vilket bra tips.
Ja, och sen så också på temat självhushållning, så är ju gråärt jättebra, för då kan man torka de ärtorna och sen kan man göra falafel av dem och ärtsopp och allt möjligt. Bönor är också jättebra proteinkälla. Det är ju vackert, de slingrar sig, man kan ha bågar i trädgården med bönor, de har ju fina blommor och sådär. Och de många bönor är ju också då så att du torkar bönorna och så har du protein för hela året. Men om du vill ha någonting mer lyxigare, så skulle jag titta på vad brukar du köpa i matbutiken som är dyrt då. Och jag brukar tycka fänkål, sötfänkål brukar vara rätt dyrt. Kronärtskocka som vi pratade om förra. Mm. Lyckas man med den, så är man ju ett rikt som ett troll när den väl börjar sätta massa kottar.
Mm. Mm. Avokado?
Ja, om du inte bor i Sverige.
Ja, precis. Det är det som är problemet. Jag tänkte att det kanske fanns en ny specialvariant, men det fanns inte.
Nej, alltså då måste du ha ett växthus. Uppvärmt växthus skulle jag säga. Mangold är ju också en sån där riktigt bra som du kan, som hela tiden ger mer, och den är bra att frysa in och ha i grytor och soppor och sådär. Och äta rå är den ju fantastiskt god också. Då kan man ju välja mangold med olika färger på skälkarna, så blir det fantastiskt fint. Men sen skulle jag också slå ett slag, för det är ju många som kanske bara har en liten plätt, och den plätten kanske är skuggig. Och så tänker man, nej, det går ju inte att odla någonting här i matväg då. Men det finns jättemånga alternativ. Och bland annat är det ju mycket bladgrönsaker, alltså sallad och pak choi och senapskål och rucola och sådär. Ramslök är ju som en liten lök, så att den kommer ju år efter år. Den trivs bra i skuggan. Ramslök är ju väldigt poppis. Jordärtskocka är ju också en perenn grönsak som kommer år efter år. Kan dock sprida sig som tusan, men det är ju också lite lyxigt. Jordärtskocka
också. Ja, sjukt gott. Litet behov av vädringsmöjligheter bara just med jordärtskocka. Men hur är det med ramslöken? Ja, precis. Sprider sig ramslöken också, eller håller den sig på plats?
Den kan sprida sig, så där ska man ju också tänka efter var man sätter den. Trivs den, så kommer den sprida sig. Som ja. Man vet det. Men man kan ju plantera den i krukor i jorden, så håller man lite koll på den. Jag brukar bara en plastkruka, ta av botten på plastkrukan, trycka ner i jorden, trycka ner ramslök, och sen så håller den sig där i många, många år.
Men du kan, mycket bra tips.
Ja, men alltså du kan ju köra koriander, gräslök, mynta, persilja funkar jättebra i skugga. Ja, så att jag bara tänkte att jag skulle tidiga sorter funkar också rätt bra i skugga. Så att det finns hopp för de som har halvskugga till skugga att kunna odla ändå. Vad skulle du helst av allt vilja odla, Ola? Om du fick välja en grönsak.
En grönsak. Jag känner ju att jag grönsak, jag har ju helt inne här på, alltså på bär och jordgubbar och smultron. Mm. Jag vill ha liksom en, jag vill kunna gå runt och äta mig igenom trädgården. Ja. Börja längst upp och sen liksom man har varit jobbat och sen kommer in i trädgården och så ska man liksom få sitt mellanmål under tiden man går genom trädgården ner till huset. Så det är, men det är ju mer då bär som jag tänker på då. Fast när det gäller grönsaker, vi hade ett litet en rucolabuske, inte i somras men sommaren innan, som ju var en stor favorit. Mm. Alltså varenda måltid man lagade och så gick man ut där och klippte. Mm. Så sjukt gott. Så jag tror egentligen, alltså det är nog egentligen alltså kryddträdgården som måste gaska upp sig hemma hos oss. Det är nog fokuset när det gäller matmässigt 2022. Kryddträdgården måste skärpa sig.
Ja, men vad roligt, för det tror jag många håller med dig om. Att det är en viktig del i ens liv. Och det är ju också väldigt lättodlad bit. Så länge man hittar, man sätter dem på rätt plats. Alltså vill de ha mycket sol eller vill de ha skugga och sådär. Så är det ju inte mycket du behöver göra.
Nej.
Men hur var det nu? Var det inte så att du älskar palsternacka?
Nej, jag gillar inte palsternacka. Jag gillar inte palsternacka. Däremot så älskar jag fänkål. Och vi har ju haft någon sån här, förutom då brynt smör, så har vi också haft en picklad fänkålperiod. Mm. Där vi picklar och äter det till nästan allting. Så att fänkål känns ju som ett... jag blev lite taggad när du sa att det inte var helt omöjligt att få till.
Nej, alltså fänkål... Det man får tänka på det är att man sår fänkål inomhus för att kultivera. Och så sår man det i små krukor eller i såna här små pluggbrätten där varje, det är liksom ett hål för varje frö om man säger.
Ja.
För att det man ska tänka på med fänkål är att de kan bli lite störda om man planterar om dem för många gånger.
Okay.
Man ska liksom inte skada rötterna på dem av misstag, för att då kommer de bara tänka nu ska jag sätta i blom, och så blir det liksom ingen svullen härlig knöl längst ner, utan då börjar de bara blomma istället. Så att det är mitt absoluta hetaste tips när det kommer till sötfänkål, att stör rötterna så lite som möjligt. Så att jag förkultiverar dem inomhus, lyfter försiktigt över dem i en större kruka, alternativt direkt ner i odlingskärlet eller bädden eller vad du nu ska ha dem. Så att man skulle ju faktiskt med fördel kunna, man kan ju göra krukor av tidningspapper.
Oj.
Det har ju varit supertrendigt i många, många år. Finns en liten trämogäng som man gör små tidningskrukor av. Man kan också använda sig av toarullar. Det skulle ni kunna göra ju. Spara alla toarullar.
Och de sparas redan.
Ja, det är bra.
I olika pusselprojekt.
Såklart. Och så fyller du dem med jord och så ner med ett fänkålsfrö. Se till att de börjar rota sig och komma upp ordentligt inomhus. Och sen så när det inte är supermycket frost, alltså du får ju skydda dem med en fiberduk och sådär, men så kan du bara trycka ner hela toarullen och allting i jorden. Och då har du ju verkligen inte stört rötterna för fem år.
Det är ju ett lysande tips. Kommer du på det nu precis?
Det kom jag på precis.
Du är ett geni. Du är ett geni.
Men vad som är bra med fänkål är att de har en ganska snabb utvecklingstid. Så att sätter man igång rätt tidigt. Jag brukar så nya fänkål 3 gånger om året. Så att du kan skörda 3 omgångar så att säga. För de är ju inte goda när de blir stora och träiga, utan du vill ju ha dem ganska unga och färska.
Snyggt. När ska vi börja odla fänkål i toarulle? Är det nu?
Jag hade sagt början på april.
Början på april. Då vet du det, att samtidigt som kulan är i luften, alltså den allsvenska fotbollssäsongen drar igång, då ska du först se matchen och sen ska du wet hem och dra igång ditt fänkålsodlingsprojekt i toarullarna. Det blir ju enkelt att komma ihåg. Grymt. Jag är just sugen på de här trenderna, Linnea. Mm. Man vill ju vara först med det senaste. Mm. Finns det, om du ska få riktigt tung trädgårdscred i sommar, vad ska man odla för grönsak då?
Man ska odla för att man tycker det är roligt. Men kulturarvsort örter är ju himla kul. Och vi ska ju prata lite fröer och vad man ska tänka på när man beställer frö och sådär. Och då skulle jag säga att vi går ju mot det här jag nämnde med tomaterna, att de man köper i butiken har 50% mindre näring och så.
Mm.
Vi går ju mot sånt när det gäller allt egentligen. För att vi måste producera mycket mer mat än vad vi gör, för vi är så många på den här jorden. Ja. Så att maten blir liksom förädlad, genmanipulerad för att ge stor skörd men smak och ja. Och annat tas bort, för att det spelar ingen roll. Så att jag skulle säga, jag hoppas att trenden är att man väljer fröer och odlar grönsaker som är gamla kultursorter. Genom att hobbyodlare odlar de här sorterna som egentligen har försvunnit, då ökar vi ju mångfalden för insekterna när de ska ut och pollinera och äta nektar och sånt där. Så att det hoppas jag på, att det är en trend. Men det kultur, är det ju typ.
Ja, det är kulturarvsorterna, här kommer vi. Men du, apropå det här med fröer. Har vi några bra tankar här vad man ska tänka på när man beställer frö?
Ja, alltså man ska ju, för det första ska man ju verkligen gå igenom sina gamla frön och se vad det är man har, så att man inte beställer massa nytt. För det är ju dyrt med frö. Och har man massa påsar hemma redan, så gå igenom dem, kolla bäst före datum. Oftast håller de ju mycket längre än vad det står, men försäljaren måste ha någon garantidatum och därför har de satt ett datum. Man kan ju alltid kolla så att fröna har möjlighet att gro genom att hälla ut några frön på en fuktig bomullstuss, och börjar de gro så vet du att de fortfarande går att använda. Men jag skulle säga, gå igenom dina gamla frön, kolla vad det är du har, och sen börja fundera på vad skulle jag vilja odla i år. Skriv upp det, för att det är lite som när man är och handlar och allt godiset är vid kassan om man är superhungrig, att man bara börjar plocka massa som inte står på inköpslistan. Så är det med frön, i alla fall för mig, att jag I go nuts och vill ha varenda frö jag ser. Så att det brukar ju sluta på 2-3 tusen totalt.
Usch, ja.
Ja. Så att ha en inköpslista. Vad är det faktiskt jag vill odla i år? Kan jag byta frön med någon annan? Min kompis kanske har jättemånga frön av en spenatsort som är rolig. Jag kanske kan byta till mig några sådana om han får mina dahliafrön och så vidare. Så att jag skulle säga, gå igenom det så att du inte koppar för mycket. Sen så tycker jag att man ska köpa så mycket ekologiska frön som man kan och har råd med. Det är dyrare och jag förstår om man inte har möjlighet, men har man möjlighet så ska man prioritera det, för att de här fröna är framodlade på ett hållbart sätt. Många av de konventionellt odlade fröna, de är ju odlade på ett sätt så att det är monokultur. Alltså det kanske är en jättestor åker med bara en typ av blomma. Och då är det ju också att då kan man ju spraya kemikalier över det här fältet som inte påverkar blomman, men det kanske dödar allting annat. Så att konventionellt framtagna frön, även om du odlar, alltså det är klart det är bättre att köpa ett sånt frö som du sedan odlar ekologiskt i din trädgård, men det absolut bästa för miljön och för våra insekter och fåglar och djur, det är ju att själva frö, alltså så som vi har tagit fram fröna också har skett på ett hållbart sätt.
Och så blir det ändå ett litet hack i skivan på det vis där.
Precis, och det gäller ju även potatis, utsäde av potatis som man köper och utsäde av lök och sådär. Att man, jag förstår om man inte har råd, för det är dyrare, men det är ju bättre för alla.
Kanske lite, det... lite färre då istället och bättre. Ja. Kanske kan vara ett tips.
Och sen så ska man ju inte glömma att samla egna frön. Man kanske inte kan garantera att det blir exakt den bönan man satte om man inte har odlat bönsorterna med stort avstånd emellan varann, för att de kan ju korspollineras. Mm. Men det blir ju ändå en böna du kan äta. Så att samla egna frön och förvara. Och sen tycker jag frön mår bäst. Förvara dem mörkt i cirka 15 plusgrader så kan de hålla hur länge som helst. Och vissa frön kan du ju frysa in, som luktärtor till exempel. De fröna kan du ha i frysen i hur många år som helst.
Det är helt, jag läste om någon rysk forskare som har lyckats odla fram en växt från 30 000 år gamla frukter. Hittat någonting långt ner i nordöstra Sibirski. Och sen så får, det är ju helt sjukt alltså. Alltså 30 000 år gammal växt som tydligen blommar igen. Ja, som det kan bli bland fröerna. Så att, även om du har passerat utgångsdatum, så känn lugnet och ge det en chans helt enkelt.
Precis. Testa dem på en liten bomullstuss och kolla med vatten så ser du om de gror. Och som sagt, alltså, vi tror att vi har mycket frön att välja på nu, men förr i tiden alltså, då fanns det hur mycket olika sorter som helst. Så att förhoppningsvis håller vi på att jobba oss tillbaka till den här mångfalden bland frön.
Är det något mer vi vill lägga till här med fröna, eller ska vi bara kasta oss över några snabba frågor här mot slutet?
Vi kör några frågor.
Det gör vi. Peter, han har funderat länge på ett sjömansliv, antar vi, och nu flyttat ut till Stockholms skärgård och är i desperat behov av insynsskydd. Linnea Dixon, vi vet ju inte exakt hur detta ser ut, men vi kan tänka oss att det kommer, vad är det kallas för, badjävlar ut här till Peters skärgårdsidyll. Hur skapar man egentligen insynsskydd?
Ja, alltså jag som skåning då, så har jag ju fördomar hur det ser ut på en ö utanför Stockholm, och jag tänker att det är väldigt kargt och bergigt och sådär. Så att jag skulle tipsa Peter om att titta på miljön runt omkring. Vad växer där? För det är ju en ganska svår miljö. Det är salta vindar, det är mycket vind och då kanske inte jättemycket jord att odla i. För att det är massa sten överallt. Men så att jag skulle säga, titta på landskapet runt omkring. Vad är det som växer? Det är tall, det är en. Men då kanske du kan skapa någonting med en till exempel. Istället för att sätta dit en avenbokshäck mitt i detta. Så det blir så onaturligt på något sätt. Mm. Det handlar ju också om vad det är för stil man vill ha. Men om man vill att det ska se naturligt ut, så ska man ju definitivt återspegla det du hittar i naturen runt omkring. Och genom att göra det så vet du ju att de växterna funkar på platsen. Och det kommer innebära mindre jobb för dig, mindre bevattning och hela den biten, eftersom du efterapar naturen. Så att man kan göra det med en häck. Man kan också göra det med att plantera solitära buskar eller träd. Så att man kanske planterar dem i förband. Eller, ja, det beror ju på hur mycket insynsskydd man vill ha. Men det måste vara växter som passar för den miljön, som klarar de här salta vindarna och det karga livet på ön.
Då har vi det. Och sen så kan vi alltid passa på och med varm hand rekommendera den här brittiska modeflugan, om det är svårt att få saker att växa, nämligen brittiska plasthäckar. De funkar ju överallt. Det är ju en det är ju en vinnare året om, naturligtvis.
Absolut.
Säger han med lite ironisk röst. Vi har ju fler frågor här. Om jag inte hann beskära träden i Jason. Jag antar att det är juli, augusti, september, oktober, november. En vidareutveckling av JAS. Ska jag då vänta till juli? Jag är väldigt sugen på att beskära. Tack för en fin podd. Nu rådnar vi. Tack så himla mycket. Och det är Jessasa som skriver detta på Instagram.
Ja, I mean, där återigen. Du måste ta reda på vad det är för träd. Vissa träd går inte att beskära, eller det går ju alltid, men då kommer de må väldigt dåligt. Men vissa träd vill ju inte bli beskurna förutom under JAS eller Jason. Men andra träd går utmärkt att beskära. Så att du måste ta reda på vad det är för sorts träd du har, och då kanske du kan få sätta dina tänder i vissa av träden redan nu, men andra träd låter du vara. Så det är mitt svar.
Mm. Och är det här suget av att beskära helt överdådigt, att man kan inte hålla sig, så får man ju kolla om man hittar någon sort hos grannen som passar bättre och ge en riktig avduvning nu i mars. Ja. Om liksom, så.
Och det är ju många buskar som man kan föryngra nu på våren genom att då klippa bort de grövsta grenarna ända ner vid marken. Så att det finns ju att göra även om du inte skulle kunna beskära dina träd nu.
Mm, skönt. Mm. Det är det som är så bra med trädgård, att det finns alltid någonting man kan hitta på. Så är det.
Precis.
Är det inte det ena så kan man alltid göra det andra. Gabriella, hon skriver: jag planterade ett plommonträd för sommaren och för 3 veckor sedan märkte jag att haren har varit framme och gnagt av stora delar av stammen. Kan jag göra någonting för att trädet ska må bättre och klara sig? Om inte, hur snabbt märker jag att den kommer dö och i så fall plantera nytt, undrar Gabriella alltså via Instagram.
Ja, alltså det beror ju på hur haren har gnagt. Har den gnagt runt, alltså så att all bark...
En ring.
Ja, precis. En ring runt hela. Då kommer ju inte trädet kunna föra varken vatten eller näring upp och ner från rötterna upp i trädet. För att då har ju haren kapat av den möjligheten. Men det räcker ju... Ibland kan det ju vara att kanske det är två tredjedelar... Nej, blir det rätt nu? Jo, 2/3 av barken är fortfarande connectad liksom, runt trädet. Så brukar de ju klara det. Nu är det ju ett plommonträd, prunus tillhör den släkten då, prunussläktet. Och de är ju väldigt känsliga nu. För att det är ju typiskt en sån du inte ska beskära utanför JAS-perioden. Och så att den kan ju få massa sjukdomar av detta. Du kan ju försöka och sätta då, som vi har pratat om tidigare, det här förbandet med lite mossa och lite plastpåse runt. Men det är svårt att säga när du ser om det inte mår bra. Jag hade sagt, är det stora skador och det är ett litet träd, så är ju risken väldigt stor att det inte kommer överleva. Och då hade jag grävt upp det och satt ett nytt. Men är det... Alltså, det är liksom lite gnag lite här och där, men det är inte en sammanhängande gnag runt hela stammen. Då skulle den kunna överleva faktiskt.
Eugenie, jag fick en bra feeling nu från Gabriella. Jag tror hon kommer att fixa detta. Ja. Jag hoppas att hon kan posta en före- och efterbild via vårt Instagramkonto.
Ja.
Odla med Ola och Linnea. Och så håller vi alla tummar vi har för att det blir plommonpaj till hösten hos Gabriella. Sista frågan här innan vi stänger ner poddbutiken för idag. Det är en fråga eller två om slanggurkan. Måste glasrutan täcka hela växten, eller går det bra med där växten kommer ur jorden och en bit upp? Alltså, kan man skydda den med andra växter, om ja, med vilka?
Oj, oj, oj. Alltså, jag hade ju sagt slanggurkan är ju typiskt en växthusväxt. Och om den börjar leta sig bort från den här fönsterskivan, eller vad, ja, fönsterrutan.
Ja, glasrutan, ja, precis.
Mm. Så... då kan den ju dels bli bränd av solen, men också bli skadad av frosten. Jag skulle säga försök att täcka med så mycket glas som möjligt. Och växter vet jag inte om det hjälper. För att du ska ju, det är klart att med andra typer av växter så kan du ju bilda ett mikroklimat, men jag tror inte att det är tillräckligt för en slanggurka. Därför de vill verkligen var i växthus. Så att, ja, nej. Jag hade sagt, det man skulle kunna göra är ju att har man inte möjlighet att bygga uppåt, så kanske man kan bygga utåt sidorna, och då kanske det skulle funka att ställa upp massa glasrutor in till varandra, lutade mot en vägg. Och så istället för att gurkan letar sig uppåt, så tvingar du den att leta sig längst med marken. Och då blir den ju skyddad av glasrutorna.
Mm. Jag tryckte den i sidled helt enkelt. Det var ju ett bra slutord. Men då tackar vi ju för dagens avsnitt. Jag ska ut nu här och lägga örat mot gräsmattan nu när du har slagit fast att det är pingborrens år. Herregud, jag känner mig nervös, Linnea. Aj, aj, aj.
Alltså de är stora, äckliga, vita, tjocka. Alltså de är skitnästig. Så akta så du inte får den i munnen nu eller i örat då om du ska lägga den i.
Hela suget efter våren, det bara försvann väck här nu när det är pingborrens år. Men det var himla härligt. Du som lyssnar, vi tackar ju dig ödmjukast för att du har lyssnat på vår podd. Och vi hoppas ju också att du följer oss på Instagram där vi då heter alltså Odla med Ola och Linnea. Och så säger vi väl lycka till i trädgårdslandet, eller hur Linnea?
Ja, lycka till. Ut med er.
Kör hårt i trädgården. Hej hej!
Hej hej!